Kul att få predika här en söndag igen. Det var nog 4 år sedan sist, tror jag, när jag teamade här i församlingen. Och sedan dess har jag fått pröva mina predikovingar i flera olika sammanhang. Och det är så roligt, tycker jag. Men det är bara genom Guds kraft. Egentligen så trivs jag inte alls med att stå framför folk. Men om det är Guds ord som ska förmedlas, då ställer jag alltid upp. Idag så avrundas sommargudstjänsterna och temat med Jesus i båten. Och en ganska stor del av evangelierna utspelar sig just i anslutning till eller under båtfärder. Kanske logiskt i och med att Jesus hängde med ett gäng fiskare. Jag är uppvuxen vid havet, och under ett 10-tal år så hade vi en liten segelbåt. Så de här berättelserna har man tagit till sig på kanske lite extra sätt. Framförallt den när Jesus och Petrus går på vattnet har blivit en favorit för mig, då den säger väldigt mycket om livet med Jesus. Om tro, om tillit, om tvivel. Men det bibelstället är redan avhandlat tidigare i sommar. Så idag ska det handla mer om surdeg än vattenpromenader. Och jag ska börja med att läsa från Matteus 16, 5-12. Och när vi kommer in i den här berättelsen så har lärjungarna precis fått vara med om Jesu andra stora brödunder. Och då står det så här: när lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem: akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. De sa till varandra: vi fick inte med oss något bröd. Jesus märkte det och frågade: varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har, förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5 000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4 000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. Och först vill jag säga att det är så befriande med lärjungarna ibland. Det är så skönt att de som umgicks allra mest med Jesus också hade svårt att förstå honom ibland. Och det skänker tröst när jag läser min bibel och har problem att förstå vad Jesus menar med vissa liknelser och tankar. Att de är helt oförstående inför Jesu varning om att akta sig för fariseernas surdeg tycker jag är så oerhört rimligt. För han är ganska otydlig där. Så lärjungarna förstår inte alltid vem Jesus var och vad han sa. Men de valde att följa honom ändå, trots det. De lärda fariseerna och saddukeerna förstod förmodligen mycket mer, men de vill inte följa honom ändå. Tron på Gud handlar inte alltid om att förstå, utan om att följa. Jag förstår inte alltid vem Gud är, vad han gör, vad han vill, vad som menas i Bibeln. Men jag följer ändå, för jag längtar efter att förstå mer och lära känna honom och hans ord ännu mer. Och det jag tror Jesus menade med det han sa till lärjungarna, det var att de inte behövde ha det världsliga brödet som högsta prio att noja över. Jesus hade ju visat att han kan lösa bröd åt tusentals människor i ett kick. Så fokusera på att äta av livets bröd som inte är genomsyrat av fariseernas och saddukeernas lära. Ät av det bröd där ingredienserna är 100% Guds ord, utan extra tillsatser. Och som Jesus säger i bergspredikan i Matteus 6, 31-33. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Du hade kunnat hoppa fram något steg där, ja. Precis. Fick vi upp med den där. De basala behoven, alltså mat för dagen och sånt, det är såklart livsviktigt. Men Gud vet det. Sätt inte ditt fokus där först och främst. Det är ingen slump att orden "ge oss idag det bröd vi behöver" kommer efter orden "låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske", i den bön som Jesus lärde oss och sina lärjungar att be. Den skulle komma upp där också. Sov inte. Nu är fokus här som gäller. Kommer en del bibelord. Sök Guds vilja, hans helighet, hans rike först, så kommer ni få det andra också. Sen så kommer "ge oss idag vårt dagliga bröd". Vid nästan alla tillfällen i Bibeln som det pratas om surdeg, så är det något negativt. I Gamla testamentet så symboliserade ofta ondska eller synd. Och under påskveckan så fick man inte äta något syrat bröd. Och i Andra Mosebok 13:7 så står det: "Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet." Detta var på grund av att vid uttåget ur Egypten så hann man inte tillreda brödet innan man i all hast behövde lämna allt man har och fly. Och även Paulus använder metaforen om surdeg när han pratar om vikten av att vända bort från sin gamla syndiga människa och bli en osyrad deg. Och han skriver i Första Korinthierbrevet 5:6-8: "Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd." Så Jesu ord om att akta sig för, att akta sig för surdeg handlar om att akta sig för synden. På samma sätt som lite surdeg kan syra hela degen, så kan lite synd förgifta väldigt mycket. Judarna undviker som sagt surdeg under påsken för att minnas befrielsen från slaveriet i Egypten. Och Jesus dog under påsken för att vi skulle kunna få befrielse från den syndiga surdegens slaveri i våra liv. Det enda bibelstället om surdeg som har en positiv touch är när Jesus liknar Guds rike vid en surdeg. Så gissningsvis så hajar åhörarna till när de hör följande ord från Jesus. För Guds rike står väl för allt annat än synd och ondska. Och han säger: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat." Detta ska tydligen ge 50 kilo bröd, läste jag i en bibelkommentar. Så det är inte lite. Så än en gång så visar Jesus hur Guds rike till en början kan verka litet, men där det slutgiltiga resultatet är betydligt större. Precis som med senapskornet som man pratade om i verserna innan, som är ett litet frö men som växer sig väldigt stort. Senapsfröet beskriver Guds rikes tillväxt, surdegen, hur det förvandlar allt. Degen blir inte bara mycket större, den blir helt genomsyrad av surdegen. Och det är samma sak med Guds rike. Det kommer att växa sig stort. Och det kommer genomsyra och prägla allting. Där är vi inte än, att allting är präglat av Guds rike. Men ibland så bryter riket fram. Och vi får se sjuka bli helade, förtryckta bli upprättade och syndare bli förlåtna. Vi får en glimt av vad som komma skall. Guds rike är här och Guds rike är nära. För 15 år sedan kanske så fick vi hem en surdeg hem till oss. Surdegen hette Herman. Vänskapsbrödet Herman. Och det är ett slags sött bröd eller en kaka som görs på en surdegsgrund som jäser genom en naturlig process i rumstemperatur och bakas under en 10-dagars period. En del av degen ger man sedan vidare till några andra personer så att de kan göra likadant sen. Ska vi se om vi får upp... ta något klick till. Så efter 4 dagar så kan du dela det till 4 andra personer. Efter 20 dagar så har helt plötsligt, om de fortsätter och ger efter 4 dagar till 4 andra personer, så har man efter 20 dagar gett bröd till 1000 personer. Och sen efter 40 dagar så har 1 miljon människor fått en liten Hermandeg. Och efter 68 dagar så har 17 miljarder personer fått en brödbit eller en deg, en surdeg. Alltså alla personer har fått degen 2 gånger på jorden. På 68 dagar, det är rätt sjukt. Och så i teorin så skulle man kunna ge alla människor på jorden en surdeg 2 gånger på 68 dagar. I praktiken blir det såklart knepigare, men kraften som finns i multiplikation är fascinerande. Att ta emot och föra vidare, det är precis det som Paulus pratar om i 1 Korintherbrevet 15, 3-4. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på 3:e dagen enligt skrifterna. På samma sätt som vi fick ta emot vänskapsbrödet Herman, mata honom och sedan dela med oss av degen till några andra personer. På samma sätt så får vi höra evangeliet om korset, en levande Gud och syndernas förlåtelse. Låta det forma oss och sedan dela med oss av det glada budskapet till andra som ännu inte har hört. Och här kommer ännu ett räkneexempel. Om vi tänker att det bara finns en kristen person på jorden som under ett år leder och formar denna person till att bli en lärjunge, som sedan i sin tur leder och formar en lärjunge under ett år, som i sin tur leder och formar en lärjunge under ett år, och så vidare. Efter 5 år så är antalet kristna 32 stycken. Inte jättemycket. Efter 10 år så är man över 1000 kristna. Efter 20 år så är man 1 miljon. Och sedan tar det fart ordentligt. Och efter 33 år så är 8,5 miljarder människor kristna. Tiden det tar att få hela världens befolkning till lärjungar med den här metoden är 177 år kortare än om 100 000 människor skulle bli frälsta varje dag. Så mycket snabbare går det att en person tränar en lärjunge om året än om 100 000 skulle bli frälsta varje dag. Multiplikation är mycket bättre än addition. Och det var Paulus medveten om när han skrev sina råd till Timoteus i andra Timoteusbrevet 2:2. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Alltså precis det här. Paulus har lärt ut saker till Timoteus som han ska anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Och då får man igång en sån här multiplikationsrörelse. Och det tror jag mycket på. 33 år. Alltså från 0 till 8,5 miljarder. Men det är såklart mycket svårare i praktiken än i teorin att nå 100% i lärjungaskara på jorden. Många människor kommer behöva bearbetas längre än bara under ett år. Och många kommer inte alls vilja ta emot evangeliet. Så från 0 till 8,5 miljarder på 33 år. Det kanske är en utopi. Kanske bara en dröm. Men bilden tycker jag är uppmuntrande. Och många får i alla fall möjlighet att höra det glada budskapet om Jesus Kristus på vägen. Även om utfallet inte blir 100% lärjungar. Och det är ändå ganska häftigt. Den utveckling som har skett från en grupp på 12 ungdomar från Israel till en världsvid rörelse med uppåt 2,5 miljarder kristna, även om det har tagit 2000 år. Jesu befallning var att göra alla människor till lärjungar. Och det är ett svårt mål. Men teorin visar att det är möjligt. Och det skänker hopp och inspiration till missionsorganisationer, församlingar och oss alla som längtar efter så många räddade själar som möjligt innan Herrens återkomst. Jesu missionsbefallning är inget mission impossible. Det är möjligt. Tänk om det var lika enkelt och naturligt att berätta om sin tro för andra som det var att dela med sig av surdegen Herman. Tänk om det egentligen är lika enkelt och naturligt. Bara att vi har gjort det till något som kanske är svårt och för många onaturligt. Petrus skriver i sitt första brev några verser där han bland annat citera några rader ur en saltarsalm. Och jag tycker att det sammanfattar ganska väl hur man kan leva ett utåtriktat och evangeliserande liv som också känns tilltalande och inte alltför skrämmande. Han skriver: till sist ska ni alla visa enighet och medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Goda råd i hur man bör vara mot andra. Vara en god medmänniska. Välsigna varandra. Och söka efter frid med varandra. Sen så fortsätter Petrus med att det inte bara handlar om att göra gott, utan att också tala om sin tro. Får vi upp den där? Yes. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Ord och handling, det går hand i hand. Det visade Jesus hela tiden på. Han gjorde goda handlingar. Och han pratade om det goda budskapet. Och vi ser här att i både handlingarna och i talet så är ödmjukhet med. Det är en gemensam ingrediens i både ordet och handlingen. Petrus säger att vi ska klä oss i ödmjukhet. Det är typ världens bästa egenskap. En ödmjuk ton och ett ödmjukt sinnelag är en nyckel till goda relationer med andra människor. Och goda relationer är en förutsättning för god evangelisation. Till sist, akta er för ondskans och syndens surdeg. Låt den inte genomsyra ditt liv eller vår värld. Ta istället emot Guds rikes surdeg. Låt den genomsyra dig och sprid den vidare så att vår värld blir mer och mer präglad av Guds rikes härlighet.